We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails.
This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door. Or pool. Or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more. Download Instacart for free delivery on your first three orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like four of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying two or three times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch, whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Hej, Dan här. Nu har det hänt. Nu är nya säsongen av dokumentärserien Svenska fall ute på Viaplay och på TV3. Säsongen är på 8 avsnitt. 8 spännande fall. Med nya perspektiv och nya synsätt på bevis kastar Svenska fall ett ljus på Sveriges mörkaste händelser och får dig som tittar att fundera på vad som verkligen hände. Och det gillar vi ju, att fundera på detaljer i fall. Det första avsnittet är ett skrik i natten. Och det tar upp det uppmärksammade mordet i Örebro 2018 med många intressanta kriminaltekniska detaljer. Titta på det efter att du har lyssnat på det här avsnittet förstås. Om du inte vet vad Viaplay är så är det en streamingtjänst som erbjuder en av världens största portföljer av Premium Sport Live, ett växande bibliotek av Viaplay-serier, filmer, dokumentärer och sportproduktioner. I betalt samarbete med Viaplay. Tack för det, Viaplay. Seriemördarpodden, Ed Kemper, del 2. Det här avsnittet är skrivet av Helena Arell och det är uppläst av mig, Dan Hörning. Seriemördarpodden görs med hjälp av er lyssnare och ni kan sponsra podden. Det är crowdfunding för återkommande content och det är patreon.com/seriemördarpodden för Patreon är dåliga på hantera ö. Där väljer ni en summa som ni vill donera per avsnitt. Kanske $2. $2 ger mig ungefär en latte varannan vecka. Och det kan jag behöva för jag annars blir sömnig och det är inte bra. Tillbaka till Ed Kemper. Vi gick igenom att han mördade sina farföräldrar, hamnade i fängelse och sen kom ut och började studera. Och det var under våren 1972. Som Ed Kemper påbörjade sin bana som seriemördare i Kalifornien. Och Kalifornien på 70-talet, där fanns det många seriemördare. Det här är alltså fortfarande när Zodiac är aktuell. Han härjade några år innan och folk pratar fortfarande om honom hela tiden. Det är också samma delstat där Aarons skulle börja härja bara 2 år senare. Men Ed Kemper kom alltså igång våren 72, närmare bestämt söndagen den 7 maj 1972. Det var en solig och varm vårdag och det var också den dagen då de två unga vännerna Mary Ann Pesky och Anita Lucchesa skulle ut på en resa. De var förväntansfulla De skulle nämligen lifta för första gången, lifta aldrig någonsin. De 18 år gamla vännerna stod vid sidan av bilvägen i staden Berkeley med en handskriven skylt som det stod San Francisco på. Egentligen skulle de längre, för de skulle till Stanford University för att träffa vänner. Men de tänkte att San Francisco ändå var en bra bit på vägen och att de skulle kunna lyfta vidare därifrån. Det var ju förstås många fler som åkte till San Francisco från Berkeley än som åkte till Stanford. Flickorna alltså just myndiga, 18 år, var ju myndighetsåldern. Mary Ann var en världsvan och sofistikerad ung kvinna som nyligen hade bott i Europa med sin familj. Mary Ann hade axellångt, brunt hår och blå ögon. Anita hade brunt hår, bruna ögon och ett par glasögon med guldfärgade bågar som satt högst upp på näsroten. Anita hade en sprudlande personlighet och var mån om andra. De båda vännerna studerade på Fresno State College i Kalifornien och båda två var med i skolans debattgrupp. De unga kvinnorna njöt av friheten som studenter och de var ivriga inför att träffa nya människor. Men Mary Ann och Anita kom aldrig fram till vännerna som de skulle träffa på Stanford University. Och de hörde inte heller av sig till sina föräldrar. Båda kvinnornas familjer blev oroliga och anmälde Mary Ann och Anita som försvunna några dagar efter att de tappade kontakten med dem. Men familjen hade mycket svårt att få polisen att ta deras oro på allvar. I början av 70-talet var det nämligen vanligt att ungdomar reste runt och många rymde hemifrån. Det här var ju hippie-eran, det var peace and love och San Francisco Bay Areas ungdomar tyckte hitta nya vänner och nya kärlekar överallt. Och flickorna var ju myndiga, de kunde få göra precis vad de ville. Polisen ville inte söka efter dem eftersom de var övertygade om att de här två flickorna höll sig undan av fri vilja. Men familjen blev inte lugnare, de var oroliga. De ville veta var deras döttrar hade tagit vägen. Den 19 maj, drygt 10 dagar efter att Mary Ann och Anita hade försvunnit, publiceras foton av dem i Santa Cruz Sentinel. Det var stadens lokaltidning. Familjerna vädjade till allmänheten att hålla utkik efter Mary Ann och Anita och ringa om någon hade information om vart de kunde ha tagit vägen. Anitas familj anlitade till och med en privatdetektiv. Och den här privatdetektiven, han la ner hundratals timmar på att försöka hitta Anita. Men det enda han kom fram till var att hon aldrig hade nått fram till vännerna på Stanford University. Och det visste vi ju redan. Veckor blev till månader och det fanns inga spår efter Mary Ann eller Anita. Ingen hade sett dem och det fanns inte mycket för polisen att göra. Mer än att upprätta en anmälan om att de faktiskt var försvunna. Nu erkände även polisen att de var försvunna. Men polisen hoppades också att de skulle dyka upp igen. Stark insats av polisen här. Den 15 augusti 1972, drygt 3 månader efter att flickorna senast hade setts till, så hittades kvarlevorna av en kvinnokropp uppe i bergen i Santa Cruz. Kroppen saknade huvud. Kroppen kunde ändå identifieras som Mary Ann Peskis. Anita Luchessas kropp har aldrig återfunnits. Men eftersom flickorna reste i samma sällskap antog polisen att de unga studenterna hade mött samma fruktansvärda öde. Och Mary Anns huvud har aldrig hittats heller, bara hennes kropp. Det hade kanske inte gjort någon skillnad om polisen hade börjat söka efter Mary Ann och Anita direkt. Deras mördare var ingen som någon hade någon anledning att misstänka. Deras mördare var inte heller sen med undanröja bevis och offrens kroppar. Åtminstone efter att han var klar med liken. Och mördaren var förstås Ed Kemper. För ni kommer ihåg förra avsnittet. Kemper hade ju börjat plocka upp unga kvinnor som ville ha lift i sin gula Ford Galaxy. Den 7 maj 1972 körde Kemper längs vägarna i staden Berkeley. Ungefär 10 mil från Santa Cruz. Kemper stannade till för att erbjuda skjuts till 2 unga kvinnliga studenter. Och det var förstås Mary Ann Pesky och Anita Luchessa. Tjejerna blev väldigt tacksamma. Eftersom Kemper erbjuder sig att köra dem hela vägen till universitetet i San Francisco. Där de skulle träffa sina vänner, alltså i Stanford. Men när Kemper efter ett tag vek av från motorvägen och in på en grusväg. Började Mary Ann och Anita förstå att något inte stod rätt till. Kemper stannade bilen. Han tog fram en pistol som han hade gömt vid sina fötter. Han riktade pistolen mot baksätet där Mary Ann och Anita satt. En av dem frågade förskräckt vad han ville göra med dem. Och Kemper antydde att han skulle våldta dem. Mary Ann försökte väcka Kempers sympati. Hon bad honom att inte göra dem illa. Hon sa att de inte skulle berätta för någon om vad som hade hänt. Om han bara lät dem gå. Men Kemper trodde att de försökte lura honom. Och han tänkte inte låta sig luras. Anita satt helt tyst och stilla. Medan Mary Ann fortsatte att försöka vädja till Kemper. Och hans plan var att våldta dem. Men han vågade inte riktigt. Han var för rädd för att misslyckas. Samtidigt mindes Kemper vad han lärt sig inne på rättspsykiatrin. Ville han komma undan med ett brott så fick han inte lämna några vittnen i livet. Kemper gick ut ur förarsätet och öppnade dörren till baksätet där Mary Ann satt. Han tog fram ett par handklovar och fängslade henne med armarna bakom ryggen. Sen stängde han dörren och gick över till sidan där Anita satt. Han såg att Anita att lägga sig i bagageutrymmet och hon gjorde inget större motstånd för hon var stel av skräck. När Kemper hade stängt bagageluckan gick han tillbaka till Mary Ann. Han såg att Mary Ann försökte ta sig loss och bli arg på henne. Han tog fram pistolen igen och tryckte upp den i Mary Anns ansikte. Och han hotade att skjuta henne om hon inte lugnade ner sig. Ett litet tag slutade Mary Ann göra motstånd. Hon fortsatte att vädja till Kemper men han lyssnade inte. Han tog tag i Mary Ann och vände på henne så att hon låg på mage i baksätet. Och sen trädde han en plastpåse över hennes huvud i ett försök att kväva henne. Men Mary Ann tänkte inte ge sig i första taget. Hon bet hål i påsen för att få luft och försökte återigen ta sig loss. Och nu blev Kemper fullständigt rasande. I tumultet la han ifrån sig pistolen och försökte istället hålla fast Mary Ann. Och sen tog han upp en fickkniv ur bakfickan. Och med den högg han Mary Ann flera gånger i ryggen. Det var en ganska liten fickkniv men han högg våldsamt i ryggen på henne. Hon försökte förgäves göra motstånd men han var ju då mycket, mycket större än vad hon var. Kemper vände Mary Ann så att hon istället låg på rygg. Och sen högg han henne flera gånger i magen och i sidan. Det var ett tillfälle när han högg henne framifrån så kom han åt hennes ena bröst med handflatan. Och då blev Kemper omedelbart generad och bad Mary Ann om ursäkt innan han högg henne med kniven igen. Och Kemper var väldigt chockad. För Mary Ann vägrade dö. Han hade huggit Mary Ann hur många gånger som helst. Men hon gjorde fortfarande motstånd. Det här var inte alls som det var på TV. På film faller ju den som blir knivhuggen till marken och dör direkt. Men Mary Ann, hon bara kämpade på allt vad hon kunde så länge hon orkade. Livet började sippra ur Mary Ann. Med precis de orden beskrev Kemper det som hände. Att hennes blod och motståndskraft sipprade ur henne. Och hon blev svagare för varje ögonblick som gick. Och till slut högg Kemper henne en sista gång i halsen.
Discover Hydro, the best kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes, shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW450.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
Och i och med det dog Mary Ann Pesky. Det tog ett tag innan Kemper återhämtade sig från striden i baksätet. Han var minst sagt chockad. Han tyckte inte alls om hur det här hade förlöpt. Döden hade varit mycket mer utdragen, våldsam och blodig än vad den hade varit i hans fantasi. Det fanns ingen njutning i det han hade gjort, tyckte Kemper. Han var besviken på ett sätt. Men efter ett tag lugnade han ner sig och kom på att Anita var ju kvar. Hon låg i bakluckan. Kemper tänkte på vad våldtäktsmännen inne på rättspsykiatrin hade sagt. Trots att Kemper var skärrad så var det. Han fick inte lämna några vittnen kvar. Anita måste också dö. Kemper gick ut ur bilen för att öppna bagageluckan. Han gömde till en början sina blodiga händer. Anita var panikslagen när han öppnade och frågade vad som hade hänt med hennes vän Mary Ann. Kemper sa att Mary Ann hade försökt överlista honom och att han då hade blivit så arg att han slagit till henne. Kemper visade sina blodiga händer för Anita och sa att han trodde att han råkat bryta hennes näsa. Mary Ann blödde mycket och det var därför hans händer var blodiga. Han såg att Anita var lugn och komma med för att hjälpa sin vän. Och medan Kemper hjälpte Anita upp ur bagageluckan så tog han också tag i en annan, mycket större kniv som han hade gömt i bagaget. Bara sekunden efter att Anita kommit upp på fötter så knivhögg Kemper henne. Men han missade. I panikartat försök att komma bort från honom slängdes Anita tillbaka in i bagageluckan. Hon gjorde motstånd, hon skrek, hon fäktade med både armar och ben. I tumultet tappade Anita sina glasögon. När Kemper åter höjde kniven försökte Anita skydda sin hals med händerna. Men Kemper högg rakt genom hennes fingrar och sen stöttade in kniven i hennes hjärta. Båda vännerna, Mary Ann och Anita, som skulle lyfta för första gången, var nu döda. Kemper stängde bagageluckan, sänkte han till baksätet, knuffade ner Mary Anns kropp från baksätet ner på golvet i bilen. Han la sin stora, mörka läderjacka över henne för att gömma henne. Kemper, som för tillfället bodde i sin lägenhet då i staden Almida, visste att hans rumskamrat inte var hemma den här kvällen och inte heller skulle komma tillbaka på ett par dagar. Kemper beslöt sig för att ta med Mary Ann och Anita hem. Alltså, ja, de var ju döda, men han skulle ta deras kroppar med sig hem. På vägen hem åkte Kemper nästan fast. Han stoppade som polisbil eftersom hans gula Ford Galaxy hade en trasig baklykta. Kemper höll sig lugn och sansad när han svängde in bilen till sidan av motorvägen. Han vevade ner fönsterrutan och väntade. När poliskonstapeln kom fram kände han igen föraren som den unge och trevliga mannen som han och kollegorna kallade för Big Ed. Han var så en av poliserna som hängde på The Jury Room som Kemper hade träffat förut. Troligtvis hade Kemper tvättat av sig blodet, för polisen lade inte alls märke till att han var blodig. Om polismannen bara hade kollat i baksätet hade han upptäckt Mary Anns livlösa kropp och livet på 6 andra kvinnor hade kunnat räddas. Men så blev det inte. Polismannen kollade inte Kempers bil och han lät honom åka vidare med en varning och en uppmaning: Big Ed, du måste fixa din baklykta. Och Kemper lovade att fixa baklyktan. Det här var inte enda gången som Kemper hade kunnat åka fast, tagen på bar gärning. Men det ska vi återkomma till senare. När Kemper väl var framme vid sin lägenhet bar han i skydd av nattens mörker in Mary Ann och Anitas kroppar till sitt sovrum. Kemper placerade liken i sexuella positioner på sin säng och fotograferade dem. Dagen efter stannade han hemma hela dagen med sina nya leksaker. Han halshögg både Mary Ann och Anita, dels för att försvåra identifieringen, men också för att han ville ha sex med deras avhuggna huvuden. Kemper styckade kropparna och la kroppsdelarna i svarta sopsäckar. Dagen efter var det slut på festen, den 9 maj 1972, alltså 2 dagar efter att han hade plockat upp Mary Ann och Anita, så åkte han upp till ett bergsområde i Santa Cruz. Där grävde han en grundgrav där han placerade Mary Anns kvarlevor. Och Kemper har senare berättat att han hade blivit nästan förälskad i just Mary Ann och han ville lägga henne på en plats dit han kunde komma tillbaka för att vara nära henne. Alltså, han var inte Gary Ridgway, han ville inte komma dit och ha sex med hennes lik. Tror jag. Anitas kvarlevor och båda flickornas huvuden slängde ner i en ravin och de har man alltså aldrig hittat. Efter mordet på de här 2 18-åringarna återgick Kemper till att bara plocka upp unga kvinnor, erbjuda dem lift och inte göra dem illa. Ibland åkte han upp till bergen för att besöka den graven han hade grävt åt Mary Ann, men med tiden så växte sig hans lustar starka igen. Och till slut var de för starka. Han kunde inte nöja sig med bara fantisera om det här dubbelmordet. I 4 månader kunde han hålla känslorna i schack. Men den 14 september 1972 så agerade Edmund Kemper ut sina fantasier en gång till. Det var på kvällen den 14 september 1972 och Aiko Ku är 15 år gammal. Hon är på väg till sin dansträning. Aiko var en vacker ung kvinna med asiatisk påbrå från sin pappas sida. Hon hade långt mörkbrunt hår och bruna ögon. Hon bodde tillsammans med sin mamma och sina morföräldrar i ett hus i Berkeley. Hennes pappa hade lämnat familjen när Aiko bara var liten. Aiko gick på en flickskola och på fritiden tränade hon koreansk ballett i närheten av sitt hem i Berkeley. Den här kvällen skulle hon åka in till Santa Cruz för hon skulle träna inför en dansföreställning. Och Aiko Ku hade dansat 11 år redan. Hon har alltså dansat sedan hon var 4 år gammal. Hon hade väldigt mycket talang och hennes danslärare trodde att hon faktiskt skulle kunna leva på att dansa när hon blev vuxen. Aiko brukade ta bussen till och från sina dansträningar, oftast i sällskap med sin mamma. Men just den här kvällen behövde Aikos mamma jobba och kunde därför inte följa med. Enligt ett vittne som träffade Aiko på busshållplatsen tröttnade Aiko på att vänta på bussen och bestämde sig för att lyfta. Aiko ställde sig därför vid vägkanten, lyfte tummen och en beige bil stannade till. Vittnet sa att föraren var en vit man med brunt kortklippt hår, men mer än det kom hon inte ihåg. För föraren satt ju ner så såg inte att han var extremt lång. När Aiko inte kom hem från sin dansträning på kvällen så anade hennes mamma oråd direkt. Hon ringde polisen och anmälde Aiko som försvunnen. Hon sa till poliserna att hon kände på sig att Aiko hade blivit kidnappad. Poliskonstaplarna som åkte hem till Aikos mamma för att upprätta en anmälan sa till henne att Aiko säkert bara hade rymt hemifrån. Det var ju så vanligt nu för tiden att ungdomarna bara gav sig iväg oavsett om de hade trygga och kärleksfulla hemförhållanden eller inte. De bara sticker iväg men de kommer tillbaka sen. Men Aikos mamma vacklade inte. Hon var övertygad om att hennes dotter hade råkat illa ut. Polisen misstänkte inte alls att det fanns ett samband mellan Aikos försvinnande. De redan saknade studenterna Marianne Pesky och Anita Lucchesa. Aikos mammas magkänsla var förstås helt korrekt. Aiko hade bestämt sig att lyfta och mannen som stannade för erbjudande skjuts var Edmund Kemper den tredje. Kempers bil var gul, men nu hade den blivit beige efter alla timmar och mil han avverkat på de sandiga och dammiga vägarna runt San Francisco. När Kemper körde genom Berkeley erbjudade han lift åt den här flickan, Aiko. Hon berättade att de skulle på en dansträning i Santa Cruz. Han lovade att han skulle köra en dit. Men kort efter att de lämnat Berkeley tog Kemper fram en pistol och visade den för Aiko. Aiko drabbades av panik, men Kemper lyckades lugna ner henne. Han lyckades nämligen övertyga Aiko att pistolen inte var avsedd för henne. Tvärtom, Kemper sa till Aiko att han i själva verket skulle använda vapnet för att ta sitt eget liv. Men han ville inte vara ensam när han gjorde det. Han hade alltså kidnappat Aiko för att hon skulle bli vittne till hans självmord. Kemper sa till Aiko att om hon bara inte försökte kontakta polis eller förbipasserande människor skulle han inte göra henne illa. I en intervju från 1984 berättar Edmund Kemper att han vid ett tillfälle gick ut i bilen för att hämta någonting i bagageutrymmet. Och då råkade han låsa sig själv ute. Men pistolen var kvar inuti bilen. Aiko satt alltså ensam kvar i bilen med bilnycklarna och med pistolen. Och hon var inte bunden på något sätt. Men Kemper hade lyckats övertyga henne att han inte ville någon illa. Hon trodde på historien om att han ville ta livet av sig. Och hon öppnade självmant bildörren åt Kemper. Och det kan man ju verkligen ifrågasätta, för även om hon trodde att han skulle vilja ta livet av sig, det är inte bra att inte öppna dörren då så att han inte kan ta livet av sig. Kemper körde till en avskild plats uppe i bergen utanför Berkeley. Fortfarande kvar i bilen tejpade Kemper för Aikos mun och höll för hennes näsborrar i ett försök att kväva henne. Aiko dog inte, men hon blev medvetslös. Kemper slängde då ut Aiko på marken bredvid bilen och när hon låg där så våldtog han henne. Innan Aiko återfick medvetandet så ströp Kemper henne till döds med hennes egen sjal. Vis av erfarenheten då så var Kemper inte riktigt säker på att han var död. Men när han hade övertygats om Aiko faktiskt var död så la han hennes kropp i bagageluckan. Och så körde han till en bar och drack obekymrat några öl. Han tvättade bilen och verkade ha varit på väldigt gott humör, så han till och med åkte hem och hälsade på sin mamma på vägen hem med Aikos lik i bagageluckan. På vägen dit så stannade han till då och då, öppnade bagageluckan för att se på det här han hade åstadkommit. Nu hade han verkligen lyckats. Han hade våldtagit henne och han hade dödat henne, precis som han hade tänkt. Han kände ingen ånger. För honom var det här en fullständig seger och inte lika misslyckat som det första dubbelmordet. Kemper körde hem till lägenheten som han delade ihop med sin rumskamrat. Och även den här gången var rumskamraten inte hemma. Så gud vet vad han hade för sig, men han var sällan hemma i alla fall. Och det var ju tur för honom att han inte kom hem helt plötsligt och såg vad Kemper hade för sig ibland. För Kemper tog ju upp Aikos kropp på sitt rum. Han la henne på sin säng och sov med henne bredvid sig. När han vaknade på morgonen var han fortfarande väldigt lycklig. Han styckade hennes kropp och la kroppsdelarna i svarta sopsäckar. På kvällen bar han i skydd av mörkret ut säckarna till sin bil och la dem i bagageutrymmet. Och han planerade att dumpa kvarlevorna dagen därpå. Han orkade alltså inte ens åka iväg den andra kvällen för att dumpa kvarlevorna, utan han väntade igen. 2 dagar efter att han hade kidnappat och mördat Aiko Ko hade Kemper ett möte med de psykiatriker som hade beviljat honom villkorlig frigivning. De skulle alltså kolla att han fortfarande mådde bra. Kemper hade ansökt om att få hela sitt brottsregister raderat. Brotten från hans ungdom skulle alltså strykas ur brottsregistret för att han hade varit så ung. Han skulle bli en fri man, inte bara en villkorligt frigiven man. Så Kemper åkte till det mötet på lördag morgon, fortfarande med Aikos kvarlevor styckade i bagageutrymmet. Kemper parkerade sin gula bil utanför psykiatrikens kontor, klev ut och öppnade bagageluckan lite på glänt. Han tog ett djupt andetag genom näsan och ett lugn sköljde över honom. Aikos lik hade ännu inte börjat ge ifrån sig den starka odören av ett ruttnande människolik. Så bekymmerslöst stängde Kemper bagageluckan, låste bilen och gick in på psykiatrikens kontor. Och efter mötet var Kemper ännu lugnare. Mötet hade gått jättebra. Han hade lyckats lura läkaren att han var botad och att allt i hans liv fungerade som det skulle. Allt Kemper väntade på nu var att bli en helt fri man. Bekymmerslöst åkte han runt i sin gula Ford Galaxy och han dumpade Aikos kvarlevor på flera olika platser runt San Francisco-bukten. Och det är en anledning till att få av hennes kroppsdelar återfunnits. 2 månader senare, i november 1972, kom slutligen psykiatrikernas besked. Edmund Kemper var nu en fri man. Hans brottsregister var raderat. Han var nu redo att förverkliga den amerikanska drömmen. Men Kemper hade ju inte den amerikanska drömmen. Han hade sina egna sjuka drömmar. Han bestämde sig trots allt för att ligga lågt ett tag efter mordet på Aiko Ko. Kring sin 24:e födelsedag i december 1972 hade Kemper slut på pengar. Han hade inte längre råd att bo i lägenhet som han delade med sin rumskamrat. Och då var han tvungen att flytta hem till mamma igen. Det är ju inte bra alls. Mamma bodde fortfarande kvar i staden Aptos, nära Santa Cruz då. Och så fort Kemper flyttade dit så började de bråka igen. Varje dag grälade de. Och Kempers mamma Clarnell fortsatte att förnedra honom. Och samtidigt började begäret att döda växa igen i Edmund Kemper. Och det här nu, slutet på 72 och början av 73, då började stämningen förändras i Kalifornien. Områdena kring San Francisco-bukten var som tidigare nämnt en åtråvärd plats för ungdomar och hippies i början av 70-talet. Men det var inte bara en tid som präglades av peace and love och flower power. Det var också, som ni har förstått i seriemördarpodden, en tid som präglades av massor av mord. Till en början kopplade ingen ihop försvinnandena, att Mary Ann, Anita och Aiko. Men när ytterligare en ung kvinna vid namn Mary också försvann i samma område, började polisen misstänka att det fanns en eller flera galna gärningsmän i närheten. Termen seriemördare fanns ju inte riktigt. För det var förstås inte bara Edmund Kemper som var en aktiv mördare i Kalifornien och San Francisco Bay Area under den här tiden. Det fanns åtminstone 2 andra seriemördare. Minst 2 andra seriemördare. Det blir många, många fler senare på 70-talet. Men då skiftet mellan 72 och 73 så fanns det 2. Och det är liftarmördaren i Santa Rosa och Herbert Mullin. Tidigare i seriemördarpodden har jag berättat om de olösta liftamorden i Santa Rosa på 70-talet. Det var avsnitt 60. Och Ed Kemper har faktiskt varit en av de misstänkta för de här morden, eftersom det hände ungefär samtidigt. Men även om deras modus operandi liknar varandra finns det viktiga skillnader mellan Ed Kemper och liftamördaren i Santa Rosa. Båda plockade upp unga kvinnor som behövde lift och mördade dem i samma område under samma tidsperiod, men där tar i stort sett likheterna slut. Den ännu okände mördaren som är ansvarig för liftamorden i Santa Rosa, han ströp, våldtog och torterade sin offer för att sen kasta ut liken längs vägkanten. En del av den mördarens njutning verkar ligga till att utsätta sina offer för en utdragen död. Och det är ingenting som Ed Kemper skulle göra. Kemper var inte intresserad av tortyr eller våld. Han ville att morden skulle ske snabbt och odramatiskt. Kemper ville bara ha de döda kropparna att leka med. Han var nämligen en produktmördare, inte en processmördare. Han var inte intresserad av exakt hur det gick till när han dödade sitt offer. Han ville bara ha offret dött. Men den andra seriemördaren som härjade området, eller den tredje seriemördaren som härjade området, var Herbert Mullin. Och den här Mary som hade försvunnit, hon var inte ett av Kempers offer, utan hon mördades av just Herbert Mullin. Mullin hade gjort sig skyldig till 13 mord mellan 1972 och 73 i San Francisco Bay Area. Alltså under precis samma tid och precis samma område som Kemper. Mullin var i början av 70-talet 25 år gammal, och den här historien måste vi berätta i seriemördarpodden också. Men Mullin kommer tillbaka även i historien om Ed Kemper. Och hans motiv är ganska ovanligt, för Mullin hade börjat höra röster. Röster som varnade för en kommande jordbävning. Röster som talade om för Herbert Mullin att bara genom att offra människor skulle han kunna rädda Kalifornien från att gå under. Så Herbert Mullin var alltså en hjälte i sin egen hjärna. Han dödade de här människorna för att rädda alla andra som bodde i Kalifornien. Kemper beskriver 1973 som att han levde i två verkligheter. Att han levde ett dubbelliv. Kemper anser själv att han inte hade några som helst problem att skilja de här båda liven åt. Kemper var både en god, arbetsam man och en kallblodig mördarnekrofil på samma gång. Men han var inte båda samtidigt. Men det är tveksamt om Kempers två verkligheter faktiskt inte började flyta samman. Kemper fyllde 24. Och den 7 januari 1973 köpte han en ny pistol. En 22-kalibrig automatpistol. Tidigare hade Kemper haft en avkylningsperiod på 4 månader då, mellan morden. Men efter att han köpte den nya pistolen så ökade takten. Och redan samma kväll åkte han ut för att leta efter sitt nästa offer. Så 7 januari 1973, Cynthia Ann Shaw, som var vänner och familj, kallades för Cindy. Ska på en kvällskurs på Cabrillo Community College, där hon är en student. Cindy var lång, hon hade rakt blont hår och drömde om att bli lärare eller polis. På kvällen såg ett vittne hur Cindy fick lift och steg in i en bil. När Cindy inte kom hem senare den kvällen anmälde hennes rumskamrat henne som försvunnen. Polisen hann dock inte uträtta något ärende kring hennes försvinnande. För mindre än ett dygn senare hittades 2 armar och 2 ben i Stilla havet i San Francisco Bay Area. Kvarlevorna tillhörde en kvinnokropp. Dagen därpå flöt en torso, alltså en överkropp, i land. Dessutom fann en surfare i samma område till sin förskräckelse en hand som flöt i vattnet. Tillsammans med en röntgen av torsons lungor och handens fingeravtryck kunde kroppsdelarna sammanföras och identifieras. Och de tillhörde Cynthia Ann Shaw. Hennes huvud var avhugget och det har aldrig återfunnits. Och inte heller har man hittat hennes andra hand. Efter att Cindys lik hade påträffats spred sig skräcken i San Francisco Bay Area. Tidningarna började skriva om slaktaren, men uppmärksammade senare att alla de mördade kvinnorna var studenter. Och slaktaren var inte så himla spännande. Vi måste ha någonting som är lika tufft som Zodiac.
Discover Hydro, the best kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW450.
Så han fick heta The Coed Killer, studentmördaren i princip. Och folk ville veta mer om The Coed Killer och myter började spridas i tidningen och tv. Det här blev en ny Zodiac. Bland annat påstås att mördaren bara slog till på måndagar eller på nätter när det var fullmåne. Men ingen av myterna var i närheten av sanningen. Den 7 januari körde Kemper omkring i Santa Cruz och letade efter ett nytt offer. Han hade sin nyinköpta pistol nära sig. Han såg en lång och blond ung kvinna vid vägkanten med tummen i vädret. Han stannade till och kvinnan hoppade in i bilen. Hon presenterade sig som Cindy. Kemper började köra åt det håll dit Cindy skulle. Men svängde sedan in på mindre väg och stannade till på en avskild plats. Kemper sa till Cindy att hon hade blivit kidnappad. Han tvingade henne att lägga sig i bilens bagageutrymme. När hon lagt sig ned så sköt Kemper henne direkt i huvudet med sin nya 22-kaliberpistol. Och Cindy avled omedelbart. Kemper hade nyligen flyttat tillbaka hem till sin mamma. Eftersom han inte hade haft pengar nog att betala hyran för lägenheten. Som han hyrde ihop med sin rumskompis. Kemper körde därför hem till mammans bostad i Aptos. Och bar in Cindys kropp på sitt rum. Kempers mamma Clonell var väldigt ofta ute på kvällarna och söp. Hon drack ihop med vänner. Kanske en finare formulering. Så Kemper behövde inte bekymra sig över att bli upptäckt. Han gömde Cindys kropp i garderoben i sitt rum. Dagen efter, när Clonell var på jobbet, bar Kemper Cindys kropp till sin säng. Och nu hade han sex med liket. Sen styckade han Cindys kropp i mammas badkar och högg av hennes huvud. Han tvättade därefter rent badkar från blod. Sen gick han ut i trädgården, hittade en spade och grävde ett djupt hål i gräsmattan precis under sin mammas sovrumfönster. Han gick sedan tillbaka till sitt rum och avlägsnade pistolkulan som Cindy hade kvar i skallen. Alltså skottet som hade tagit livet av henne kvällen innan. Kemper visste att han inte fick lämna några spår efter sig som skulle kunna användas som bevisning. I gropen som Kemper hade grävt under sin mammas sovrumsfönster placerade han Cindys avhuggna huvud, men han riktade hennes ansikte uppåt innan han fyllde gropen med jord igen. Och han har själv berättat om varför. Han säger citat: "Min mamma gillade att människor såg upp till henne." Slut citat. Han tyckte alltså att det var poetiskt att begrava sitt offers avgrund huvud där. Som blindt tittade upp mot hans mammas sovrumsfönster under jorden. Resten av Cindys kropp kastade Kemper från en klippa vid Santa Cruz kust. Det här tycker jag var den första riktigt stora risken som Kemper tog. Här lägger han ju ett huvud där det direkt kan associeras med honom. Och kasta kroppen från klippan var inte så himla smart heller, för folk hittade de här resterna. Och kort efter att Cindys kvarlevor hade påträffats så hittades ytterligare en kvinnokropp väldigt nära platsen där Cindy påträffades. Och det här var alltså när Mary, Herbert Mullins offer. Och när Kemper läste om den här andra kvinnokroppen i tidningarna så blev han rasande. Han förstod att det fanns en till mördare på hans marker. Men den andra mördaren var slarvig. Till skillnad från Kemper som gjorde allt för att undanröja bevis och inte bli upptäckt. Den här idioten till mördarkollega kunde ju förstöra allt för honom, tänkte Kemper. Men han kunde förstås inte hitta den andra mördaren, det kunde inte polisen heller. Oron och rädslan hos invånarna i Santa Cruz steg nu till rekordnivåer. Staden fick smeknamnet Death Capital of the World, alltså dödens huvudstad. Polisen varnade unga kvinnor i Santa Cruz för att lyfta med okända personer. Bra varning! Unga kvinnliga studenter skulle helst stanna in efter midnatt eller röra sig i större sällskap. Om man bestämt var tvungen att lyfta skulle man endast hoppa in i bilar som hade ett klistermärke från University of California staff. Alltså de anställda på universitetet hade sådana klistermärken på sina bilrutor och då visste man ju att det var en ordentlig bil som tillhörde någon som jobbade på universitetet. Och just det här, att säga åt lyftande kvinnor att ända sätta sig i bilar med det här specifika klistermärket, var ett förödande misstag. För vem mer jobbade på just det där universitetet? Jo, Kempers mamma Clarnell. Hon hade såna här klistermärken. Och hon hade gett ett sånt klistermärke till Kemper så att han skulle kunna parkera på universitetsområdet. Så han hade alltså klistermärket på sin bil. Och hans stackars offer hade då blivit tillsagd av polisen att det var tryggt att åka i bilar med det här klistermärket. Och kort efter att varningen utfärdades så försvann ytterligare två unga kvinnliga studenter. Och det är inte ens en månad efter det förra mordet. Den 5 februari 1973 var Rosalind Thorpe 23 år gammal och hon befann sig i biblioteket på campuset i Santa Cruz. Hon studerade lingvistik och psykologi. Hon var en smart och omtyckt ung kvinna. Biblioteket stängde 9:00 och då tog Rosalind sin traven böcker i famnen och gick mot busshållplatsen. Medan Rosalind väntade på bussen svängde en gul bil in till vägkanten och en ung man med ljusbrunt hår och mustasch frågade om hon ville ha skjuts. Rosalind var en försiktig kvinna, men hon såg ju klistermärket på bilen och då kom hon ihåg vad polisen hade sagt. Och då kände hon sig tillräckligt trygg, för bilförare med universitetets klistermärke på bilen, de skulle man ju åka med. Så Rosalind hoppade in i bilen, satte sig på passagersidan och la märke till att föraren var ju enorm. Två kvarter bort gick den 21-åriga Alice Helen Liu och funderade på hur hon skulle ta sig hem. Alice var en nätt asiatisk kvinna som också hade varit på biblioteket och studerat. Och precis som Rosalind hade hon stannat tills biblioteket stängde. En gul bil stannade bredvid henne och föraren erbjöd henne skjuts hem. Alice var väldigt tveksam, men så såg hon att Rosalind också satt i bilen. Och då bestämde hon sig för att ha din kvinna med, då är det ingen fara. Tro aldrig det. Alice satte sig i baksätet bakom Rosalind och alla tre åkte iväg i bilen. Kommande dag anmäldes båda de här unga kvinnorna som saknade. Det fanns inga som helst spår efter Rosalind eller Alice och ingen visste vad som hade hänt dem. Efter att ytterligare två kvinnliga college-studenter hade försvunnit spred sig skräcken. Flera studenter på campuset Santa Cruz skapade sökgrupper som letade efter Rosalind och Alice, men de hittade ingenting. Drygt en vecka efter Rosalind och Alice försvinnande arresterades Herbert Mullin, alltså den andra seriemördaren, eller den tredje seriemördaren. Polisen undersökte om Mullin kunde vara the co-ed killer, men kom fram till att han hade inte någonting med att saknade eller mördade huvudlösa studenterna att göra, för det var inte alls så han jobbade. Däremot greps och åtalades Herbert Mullin för alla de morden som han själv hade gjort sig skyldig till. Ungefär 2 veckor efter att Rosalind och Alice försvunnit gjorde några vandrare i bergen i Santa Cruz en fasansfull upptäckt. De hittade 2 huvudlösa kroppar. Den ena kroppen var naken och den andra var klädd i endast underkläder. Inte långt därifrån hittades 2 huvuden och kropparna kunde då identifieras. Och de tillhörde förstås Rosalind Thorpe, Alice Liu. Kranierna visade att båda kvinnorna hade blivit skjutna i huvudet. Kort efter att Rosalind och Alice kvarlevor påträffades bestämde sig universitetet i Santa Cruz för att införa ett bussystem som skulle hjälpa studenter att resa tryggt till och från skolan. Allt för många unga kvinnor hade nu försvunnit för att senare återfinnas mördade. Och det hade varit efter ett stort bråk med sin mamma just den här dagen den 5 februari 1973 som Kemper tog sin gula Ford Galaxy och gav sig ut på vägarna i Santa Cruz. Han var fylld av ilska och bestämde sig för att han skulle plocka upp första bästa kvinna för att mörda henne och ha sex med hennes lik. Inte långt från universitetet såg han en ung kvinna med ljusbrunt rakt hår. Han stannade till och frågade om hon ville ha skjuts. Kvinnan tackade ja och satte sig bredvid Kemper i framsätet. De hann inte köra särskilt långt innan Kemper till sin stora lycka såg en till ensam ung kvinna som ut och gick i regnet. Han stannade till igen och frågade om hon ville ha skjuts. Kvinnan verkade till en början tveksam, men även hon hoppade till slut in i bilen. Kemper pratade med kvinnorna och fick då reda på att de hette Rosalind och Alice. Den här gången körde inte Kemper till någon avlägsen plats. När de färdes längst motorvägen pratade Kemper om utsikten för att distrahera kvinnorna. Medan Kemper sänkte hastigheten och berömde utsikten tog han upp sin pistol som han haft nere vid fötterna och la pistolen i sitt knä. Han tvekade några sekunder men riktade sedan vapnen mot Rosalind, och medan Rosalind tittade på utsikten så sköt Kemper henne i bakhuvudet. Rosalinds huvud föll med duns mot fönstret på passagerarsidan och hon dog direkt. I baksätet fick Alice panik Förstås, alltså hon blev jätterädd. Hon försökte värja sig när Kemp riktade polisen mot henne. Samtidigt som han körde, det måste ha varit fantastiskt stressig situation. Kemper avlossade 2 skott och Alice höll upp händerna för att skydda sig, men båda skotten gick genom hennes händer och det ena skottet träffade Alice i huvudet. Kemper körde vidare men stannade efter ett tag och bar Rosalind och Alice döda kroppar till bagageutrymmet. Sen körde han hem till sin mamma. Han hade bråkat med mamma samma kväll och mamma var fortfarande hemma. Han gick in men sa efter en kort stund han skulle åka iväg igen för att köpa cigaretter. Väl ute på uppfarten öppnade han bagageluckan. Och alltså på uppfarten med öppen bagagelucka så skär han av huvudena av både Rosalind och Alice med en stor kniv. Om hans mamma bara hade tittat ut genom ett fönster eller om en granne hade råkat passera så hade de sett vad han gjorde. Men tyvärr var det ingen som såg honom. I olika intervjuer har Kemper berättat vad han sedan gjorde med kropparna. Men hans berättelse skiljer sig konstigt nog från intervju till intervju. Men ser man till Kempers nu typiska modus operandi är det inte svårt att gissa vad han gjorde med flickornas lik. Och hans modus operandi är ju inte så svårt att identifiera. Han sköt, högg ihjäl eller ströp sina offer. Han tog sedan med sig kropparna till sitt rum. Antingen till lägenheten då som han hade förut eller till rummet hemma hos mamma. Och sen tillbringar han oftast en hel natt ihop med de här döda kropparna. Och då utförde han sexuella handlingar. Han brukade också skära av sin offers huvud och ha sex med huvudet. Han brukade stycka kropparna. Han var alltid noga med att göra kropparna fria från teknisk bevisning. Han tog alltid ut kulan och offrets skalle. Han dumpade kvarlevarna på platser där andra människor sällan gick, som uppe i bergen eller ner i raviner. Ofta behöll han sina offers huvuden i några dagar innan han gjorde sig av med dem också. Om offren hade några identitetshandlingar på sig så behöll han dem som troféer. Dagen efter att Kemper hade skjutit ihjäl Rosalind och Alice så kastade han deras kroppsdelar i havet. De avhuggna huvudena slängde han på separata ställen för att göra det svårare för polisen att koppla ihop morden. Ifall kvarlevorna skulle upptäckas. Tiden gick. En dag i april 1973 var Kemper på väg hem från jobbet. Han körde in på uppfarten till sin mammas bostad. Såg han en polis som knackade på dörren. Kemper parkerade bilen och vevade ner fönsterrutan. Han ropade till polisen och frågade om han kunde hjälpa honom med något. Polisen presenterade sig som Michael Aluffy. Michael frågade Kemper om han visste var Edmund Kemper bodde någonstans. Och Kemper svarade artigt att det var faktiskt han som var Edmund Kemper. Det här var hans bostad som han delade med sin mamma. Och då blev polisen väldigt intresserad. Men vad som hände sen ska ni få reda på i sista delen om Ed Kemper. Tack så jättemycket till alla er som faktiskt sponsrar Seriemördarpodden. Det är otroligt bra och det har hjälpt den här podden jättemycket. Så stort tack för det. Jag finns på Twitter som Dan Horning och tack för att ni lyssnar på Seriemördarpodden. Och ett extra tack till Helena som har skrivit avsnitten om Kemper.